oss med Marsan.
Jag är Anja.
Vi är hyfsat artiga.
Vi är inte särskilt drulliga i alla fall.
Och är vi det så kommer ni få höra det.
Är vi det så kommer vi få klagomål.
Låt oss veta, för all del.
Nu är den glada julen slut och vi är inne på ett nytt år. Då alla ska tillbaka till jobb och skola och vad fan folk sysslar med. Är du pepp?
Jag är mycket, jag är skyldig till woohoo! Men jag är fan inte pepp.
Okej, okay. Ja. Är du nykter?
Ja.
Jag är ganska nykter. Alltså vi är redo, vi kommer inte göra bort oss. Vi är helt nyktra.
Går det hand i hand menar du?
Du har ju ett riktigt jobb nu med det.
Du tycker det var... Det är snällast någon sagt på hela året.
Businessman. Har eget företag och allting. Nej men... Jag har tänkt väldigt mycket på det där. Jag har ju aldrig riktigt haft ett riktigt jobb.
Nej.
Men, ja, men vi får ju så mycket input vad det gäller liksom att folk ska bete sig som folk på arbetsplatser. Och det är tydligen så otroligt svårt. Som lärare då, som jag har åkt runt och varit på olika företag och haft klienter på det sättet, så har jag haft väldigt mycket frihet.
Ja.
Så jag tror inte att jag har hamnat i de där situationerna när man sitter liksom insprängd i ett fikarum och den osvenska stämningen ligger liksom...
Osvensk stämning.
Ja, vi måste ju faktiskt också ta upp det här med osvensk stämning nu. Det använder vi som uttryck, men vi har fått ifrån, det var någon sommar då vi var ute på Arholma tror jag. Och hela den sommaren så lyssnade vi på ett och samma blandband, eller hur det nu var. Och där fanns en låt med Bob Hund med, som hette, jag var tvungen att googla det här, för det är liksom, jag kommer inte ens ihåg det, men papperspåse. Med Bob Hund. Och där sjunger man om osvensk stämning. Och sen har vi helt enkelt gjort det till ett koncept.
Inte bara uttrycket utan hela låten.
Tycker du det?
Fjärdat som en inspiration.
Det var fjärden och vi gjorde en hönsgård. Mm. Jag var ju som sagt tvungen att googla för att hitta.
Varför använder vi inte den som inget?
På grund av upphovsrättsliga skäl. Men ja.
Men om man bara har med...
Nej, det går inte. Nej. Däremot skulle vi kunna lägga in det för de som lyssnar via anchor.fm där vår blogg, där vår podd är hostad. För då kan man använda Spotify-låtar. Men det kommer ju inte höras av upphovsrättsliga skäl för folk som lyssnar på andra plattformar. Så det är rätt meningslöst.
Vad tråkigt.
Men vi kan lägga en länk i beskrivningen av avsnittet. Mm. Så kan den som inte kan googla Bob Hund papperspåse faktiskt direkt klicka sig från oss till Spotify. Så det vill vi berätta. Att liksom lyssna på den låten och kolla så kanske ni också får lite uppfattning om känslan av osvensk stämning. Det var den. Och ja, tack allihopa. Nu vet jag.
Ja, just det.
Ja. IRC, Marsha, står alltså för?
Internet Relations.
Vi tackar för den upplysningen från våra följare. Så slapp jag göra bort mig där. Eller ja, det gjorde jag ju redan, men det är skönt att ni är uppmärksamma.
Det är engelska och betyder ungefär internetsänd prat eller internetsänd chatt. Ordagrant, samtal vidarebefordrat utsänt via internet.
Läser du på Wikipedia nu?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Annars hade jag inte kunnat vara där.
Jag tycker att det är så känsligt på något vis den där gränsen när man går från kollega till vän.
Mm.
Jag tänker, ibland kan jag känna att jag har träffat personer som inte riktigt respekterar de gränserna som jag har satt. Till exempel att adda mig på Facebook. Nu använder inte jag Facebook överhuvudtaget egentligen. Men det känns inte bekvämt när någon jag jobbar eller jobbat med då lägger till mig. För jag vill inte lägga till dem. För jag känner inte att jag har en relation med dem där jag vill dela... Delar av mitt liv som, alltså, där jag har jag har ju min familj på Facebook. Vill jag verkligen ha kollegor? Vill jag att mina kollegor ska se mitt nyårsfirande 2008? Men det är många, jag vet att det är många som använder Facebook lite som, ja, för alla, som LinkedIn eller någon så här.
Ja.
Men jag känner fortfarande att, alltså, respektera gränser liksom.
Ja.
Jag vill inte ha, framförallt vill jag inte ha mina klienter, mina studenter på Facebook. Alltså, det är min privata sfär. Och det, alltså...
Där är vi ju inte ense om vad sociala medier som Facebook ska användas till.
Nej.
du använder det privat och det är så du alltid har gjort.
Mm.
Men alla sociala medier blir ju mer och mer professionaliserade. Och man använder det i affärssyfte, man använder det för nätverkande.
Men jag kan känna mig lite tvingad. Att om någon lägger till mig på Facebook så känner jag mig tvingad att acceptera den vänförfrågningen.
Mm.
Och det är ju lättare att neka någon som man kanske egentligen är släkt med till exempel. Mm. Än vad det är att neka en kollega. För att det kan ju faktiskt få konsekvenser att man är den här taskiga personen på arbetsplatsen.
Mm. Om ni är på den nivån. Att du tycker att det är lite obekvämt att den personen har lagt till dig.
Mm.
Kan du inte bara ignorera den förfrågan? Måste det bli en grej? Det är inte som att personen i fråga kommer konfrontera dig med det här, väl?
Ja, eller så får du den där. Ja, jag lade till dig på Facebook igår. Jaha. Mm. Alltså jag har ju tagit mig ur de där situationerna. Jag har ju sagt, ja jag såg det. Men du vet, jag har bara personliga kontakter där. Eller någonting sånt. Eller jag,
det är väl som, jättebra.
Ja, jag har som policy att aldrig lägga till kollegor. Mm. Alltså sådär.
Det är väl jättebra om du kan säga sånt.
Men det är fortfarande, det fascinerar mig fortfarande. För att det här gäller ju inte bara Facebook. Och jag kan tänka mig att det är fler än jag för övrigt som har svårt att säga nej där. Mm. Som inte vill vara den där taskiga personen eller vill undvika den där konflikten när kollegan frågar, jaha men varför lade du inte till mig liksom?
Mm.
Men alltså utanför Facebook, det kan ju handla om liksom, vad går gränsen mellan kollega och vän? Vad går, alltså från, om du går på en after work till exempel.
Mm.
Jag menar, det är ju ändå en väldigt vänskaplig situation.
Mm.
Men samtidigt kan det på många ställen vara en förlängning av ett av arbetet. Ett lite så här inofficiellt arbetsmöte.
Mm, mm,
att man knyter lite extra kontakt och blir liksom, kan diskutera faktiskt jobbrelaterade grejer. Men i inofficiellt.
Jag undrar ifall det skadar mer. Alltså både arbetsrelationer men även relationer med övriga kollegor när vissa kollegor skapar närmare relationer.
Mm.
Det är en väldigt obekväm sak att inse att den typen av hierarkier finns även bland vuxna. Ja. Men också på arbetsplatser där man ska ha professionella relationer.
Okej, det här, åh, jag blir så upprörd.
Mm.
På vårt företag är vi som en enda stor familj.
Usch.
Nej, det är vi inte. Man ska aldrig, alltså, vem kom på det? Nej, på vår arbetsplats, där arbetar vi.
Mm.
Hur jävla, tänk om man skulle, alltså, jag vet inte, familjeföretag i all ära liksom.
Mm.
Men om jag skulle se mina kollegor som min familj, då skulle jag behöva stå och skrika på dem ibland och liksom förvänta mig att jag kan bete mig lite hur jag vill. Därför att det är så det funkar med familjer. Det är där du kan ta ut alla dina aggressioner och bli förlåten. Mm. Där dina sämsta sidor är helt okej. Men på arbetsplatsen, då får du fan skärpa dig. Bete dig som folk.
Mm. Bra där.
Mm. Nej, men alltså på allvar. Jag blir irriterad på det därför att det är sånt där som folk tycker är så trevligt att säga. Ja. Och på vår arbetsplats är vi som en enda stor familj. Ja, då söker inte jag det här jobbet. Kan jag ju säga.
Nej, men det är väl en schablonmässig uppfattning om begreppet familj.
Ja, verkligen. Om min familj hade varit som ett företag.
Ja. Men du vet, en grupp människor som ska göra allt tillsammans. Är det inte det det innefattar?
Ja, för att alla älskar att göra allt tillsammans med sin familj varje dag. Liksom 9-7 eller 9-5.
Det är väl ett amerikanskt begrepp som vi har tagit. Är det inte det?
Ja, men amerikaner är väl ännu mer så här, fördom nu. Men amerikaner är väl ännu mer konservativa och skit när det gäller familjen. Deras familjerelationer är väl ännu mer krystade och påtvingade.
Jo, men jag tänker att de också är så liksom hyllar familjen i alla sammanhang det går.
Ja.
Och därför ska man kunna göra det även i jobbsammanhang. Alltså jag tänker så här, familjer som går runt i matchande denimsätt och cowboyhattar liksom.
Gud,
och driver ett familjeföretag. Oh. Typ en vapenbutik.
Ja, i Texas.
Mm.
Triggervarning till alla amerikaner.
Jag tror att ett av företagen på mitt kontorshotell har lite den policyn.
Vadå, att de är en enda stor familj?
Ja, för jag tror att de har bestämt att de har lunchtid exakt samtidigt. För att de alltid äter lunch tillsammans. Och det här gänget, de är så här 5-6 pers. Så att de är ändå, det är ett stort företag för att vara på det här stället. Och då tar ju de upp hela lunchrummet under en halvtimme.
Ja.
Ockuperar det fullständigt. Så att jag kan ju inte äta lunch mellan 11:30 och 12:30.
Varför inte då? Du vill bara att klämma in dig. Hej, får jag sitta med er?
Mm. Det här är liksom, alltså de är fysioterapeuter. De heter typ David och Niklas och de är intresserade av innebandy.
Innebandy är kul.
Det Oj. Tycker de också, ja. Kan jag lova dig.
Ja.
De har likadana kläder på sig.
Ja, då är de verkligen som en enda stor familj.
Ja, de ser likadana ut också.
Det kanske är ett familjeföretag.
Oj, vad obehagligt. Men häromdagen försökte jag faktiskt lite. För att då var jag såhär, jag hörde att de fortfarande satt och bullrade borta i lunchrummet. Du vet som det bullrar när grabbgäng sitter vid ett samma bord liksom. Och jag var så jävla hungrig och till slut var jag såhär, nu går jag dit och värmer min mat och så får de fan flytta på sig. Och då kom jag liksom demonstrativt dit och de hade börjat avsluta sin lunch men satt fortfarande kvar och ockuperade det jävla bordet. Jag kommer dit och du vet, försöker väldigt demonstrativt öppna kylskåpsdörren, ta fram min matlåda, ställa ner den på bänken så att det hördes.
Ja, jag har bott ihop med dig, det är min kalla kårar bara du pratar om det, du skrämmer skiten ur mig.
Ja, det var inga kalla kårar i de här.
Nej, men de har inte bott med dig heller.
De är också fysioterapeuter. Ja. De har väldigt så väl stretchade ryggar.
Okej!
Ingen plats för kalla kårar.
Åh, gud. Nej.
Så det var först när jag liksom började ta min värmda matlåda att jag hade tryckt på mikroknappen så här några gånger för mycket bara för att vinna lite tid. Ta lådan och bara så här bränner mina stoppa händerna, stegar fram mot bordet. Då börjar de skingra sig och gå därifrån.
Du låter ändå väldigt kränkt. Jag tänker mig att det är en ganska lättlöst situation. Ursäkta killar, är den här stolen ledig? Kan jag sitta här?
Ja, men nu är det mig det handlar om.
Ja, nej, men jag bara tycker att...
fruktansvärt obekväm med den situationen.
Ja, fast nu är du med i en podd som heter Bete dig som folk, hyfsat artigt.
Mm.
Så jag tänker mig ändå att du kunde föregå med gott exempel.
Ja, bara men så här.
Interagera lite snällt.
Ja, men nu gjorde jag lite grann vad jag kunde.
Ja, och knöt näven i fickan och gnisslade tänderna.
Jag bestämde mig ändå för att nu ska jag gå och sätta mig vid det här bordet. Och det var de som reste sig och gick därifrån. Jag sa inte åt dem att göra det. Hade de inte gått därifrån så hade jag ju sett mig om efter en stol, tagit den stolen, satt mig ner.
Fast jag tycker ändå det är roligt att du gick igenom hela den där raddan och passiv aggressiv skit liksom. Jag hade ändå bara gått in i lunchrummet som vanligt, värmt min låda, gått fram till killen och sagt, ursäkta, ledigt, kan jag få sitta här? Klart!
Hade du inte känt något obehag alls?
Varför skulle jag göra det för? Jag har samma rätt som dem att vistas i det där lunchrummet.
Ja, det är jag också medveten om att jag har. Men det blir så uppenbart när hela lunchrummet tas upp av de här som är ett sammansvetsat ting som en enda stor familj. Ja, men du vet, så här likadana kläder, hela skiten. Sitter du och pratar om sin jävla
alltså, innebandy. Alltså, är du säker på att de inte är en sekt? Jag jobbade för en sekt en gång. Vi kan ta det, ja. Nej, men nu vill jag fortfarande... Ja, men vi kan ta det sen. Men jag vill bara veta, varför skulle jag vara obekväm i den situationen?
För att jag fick samma känsla när jag stod där som om jag hade gått ner i matsalen under rusningstrafik när jag gick i högstadiet och den enda lediga platsen i hela matsalen hade varit vid samma bord som tuffa gänget. Inte på samma nivå, men på samma skala. Ja. Får du aldrig den känslan längre?
Nej, inte. Nej, men alltså, jag vet inte, jag har väl bestämt mig för att vuxna människor är vuxna människor och jag tänker behandla dem som vuxna människor. Och om de inte liksom fixar det, ja, då är det deras problem. På riktigt, jag har så svårt att se varför man ska krångla till den här situationen. När jag blir arg på folk så är det ju oftast för att de gör någonting dumt. Och det där är inte dumt liksom. Att de sitter där. Det är ju jag som är dum om jag inte vågar gå dit och bara säga ursäkta för jag sitter här. Då får jag skylla mig själv. Jag har ingen som helst rätt att sitta och vara tjurig över det. Bara för att jag är för feg för att gå fram och ta den platsen som faktiskt tillhör mig. Jag skulle ju känna mig skitfitt. Det är liksom verkligen såhär gnälla, vara passiv aggressiv. Alltså nej, jag skulle känna mig fånig.
Alltså jag håller ju med dig i teorin. Men liksom i praktiken, alltså jag tror att jag är lite rädd för att de ska börja prata med mig också.
Vadå, för att du är inte ett dugg intresserad av innebandy eller liksom? Nej, men vadå?
Jag är våldsamt ointresserad av innebandy faktiskt. Ja. Men också det här att
de är nog jävligt ointresserade av ditt jobb också, ska du veta.
Ja, förmodligen.
Ja.
Men också det här att de blir ju som en person. De känner redan varandra. Och så är det jag som är liksom det nya elementet. Så då är det liksom 5-6 killar som riktar sin uppmärksamhet mot mig för att vara artiga. Och det är jag väldigt obekväm med.
Jag kan inte relatera igen.
Nej, men vi kan inte relatera till varandra i de här frågorna.
Nej, uppenbarligen inte.
Så är det, det har vi redan konstaterat.
Jag har så svårt att se. Alltså, du har ju värsta chansen här att få 5 nya kompisar. Givet att de förmodligen kommer vilja snacka innebandy. Så ni kanske inte har så mycket gemensamt så. Men alltså, och liksom vad kul att ändå kunna liksom känna någon på det där stället. Men, eller hur? Och liksom nästa gång när du kommer in där så kanske de säger: "Ah, du Marsha, kom och sitt med oss, vi har en ledestol." Alltså, förstår du? Det är väl bara trevligt, eller?
Hade de inte bestämt sig för att vi ska äta lunch tillsammans allihopa mellan 11:30 och 12:00 varje dag. Utan istället delat upp luncherna på det där företaget och kanske äta en eller två personer i taget. Då hade det varit en annan sak. Jag hade gärna kunnat sätta mig där och småprata och kanske till och med bli lite tjenis med en eller ett par av dem åt gången.
Handlar det mer om att du är rädd för att störa kanske? Att här kommer jag in som det okända elementet eller liksom den
nya faktorn. Jag trodde att jag skulle störa dem alls. Jag brukar sitta och scrolla på min telefon när jag äter där för att slippa ögonkontakt med folk. Men just det här att jag sitter där ensam, att vi blir, när de sitter där som företag eller en familj, de känner redan varandra, så blir vi två parter i det här bordet. Den ena består av 5-6 personer som redan känner varandra. Den andra parten består av en person och det är jag. Jag vet inte hur jag ska kontra eller hur jag ska bidra med min del av samtalet. Ja, men de kommer ställa frågor till mig. Vad håller jag på med? Lala. Och jag kan ju ställa frågor till dem om så här.
Innebandy? Förlåt, jag snöt in. Förlåt.
Ja. Jag tror inte jag skulle kunna formulera en fråga om innebandy hårt jag försökte. Men du vet, jag kan ställa frågor till dem om deras jobb eller deras företag eller vad som helst. Men jag kan inte göra det hur länge som helst. Alltså, för att det ska kunna bli någon form meningsfull relation, ja, men, eller någonting ska på. Alltså,
ja, men alltså det är väl inte ens det handlar om riktigt. Du vill ju bara käka och du vill ju dem också. Jo. Du kommer dit, du byter några ord. De säger: "Hej, ja, vad jobbar du med? Ja, jag gör det här. Vad gör ni? Ja, vi gör det här." Så ler du lite artigt och sen så tar du fram din mobil och börjar läsa medan du slevar i dig vad det nu är du äter. Jag menar, det har ju de är ju också vuxna människor, de är ju också där och jobbar. De förstår ju att de inte har rätt att inkräkta på dig. Att de förstår ju att du inte vill bli deras bästis, utan att du bara vill äta och det där var lediga stolen som fanns. Jag tror inte de är dummare än så, liksom.
Jag kan lite grann tycka att de kunde välja en annan strategi för sina lunchtider.
Du menar typ, vi vet att just det här lunchrummet är så litet. Vi kanske ska dela upp
de oss och visa hänsyn. De måste ju märka hänsyn. Att de typ tar upp hela lunchrummet när de lunchar tillsammans. De kanske kunde dela upp det i två pass.
Men det här är ju en klassiker. För att en del människor märker ju inte det. De märker inte att de rubbar andras bekvämlighet eller att de gör intrång på andras utrymme. Förrän någon annan markerar det. Det är då de fattar det. Och eftersom att ingen tydligen markerat för dem att det här lunchrummet tillhör faktiskt alla på den här arbetsplatsen och ni måste dela utrymme med oss. Ja, då kommer ju inte de lära sig det någonsin, liksom.
Det är sant.
Jag menar, de gör ju det som är bekvämt för dem. Och det är ingen som förmodligen har visat för dem att de tar upp hela utrymmet. Så därför fortsätter de göra det. För de har säkert jättetrevligt.
Ja, fan vad de har trevligt.
Ja.
Alltså, jag hoppas att det går att göra. Alltså, där får man ju känna av lite grann energin från den andra parten.
Om
man
om du går omkring och stampar och så här trycker demonstrativt på mikrovågsugnen, så tror jag inte din energi är så där
saluförande. Alltså, det är inte på den nivån som du tror att det är.
Nej, okej.
Okay. Det...
Okay. Om du säger så.
Det är inte alla jag utsätter för det.
Nej, nej.
Det är bara de som är lite speciella.
Det är bara de du vet aldrig skulle lämna dig. Ja.
Jag känner ju att jag för första gången befinner mig i en miljö där alla är vuxna och har ett jobb. Och det är därför vi är där, för att jag har ett jobb. Nystartad enskild firma. Vet inte riktigt hur man betalar skatt.
Ska vi klippa bort det?
tror Skatteverket listar på
det. Det är bara solidariska människor som betalar skatt. Du behöver inte oroa dig.
Jag sitter på ett företagshotell där det är, gissar jag, ganska små företag som jobbar, men ändå med flera anställda.
Mm.
Men det får för mig att organisationen ändå är relativt platt. För att det handlar om små företag fortfarande.
Mm, mm.
Och vad jag ser av dynamiken så är det inte, det är inga hierarkier direkt.
Mm, mm.
Och det jag föreställer mig är att attityden till klädkoder och så vidare ska vara ganska avslappnad på såna här ställen. Såvida man inte ska ta emot viktiga kunder eller så.
Mm.
Men även om man inte ska, det att det verkar finnas en konsensus kring att jo, men vi har kavaj åtminstone när vi är här.
Mm.
För att då vet vi att nu jobbar vi. Och att våra samtal ska handla om, det ska vara jobbrelaterat.
Jag tror att det är någonting man ofta glömmer. Att när man har en klädkod, då är det lika mycket för dem som ser den utifrån. Mm. Det man representerar utåt. Mm. Som det handlar om att skapa enighet mellan varann.
Ja.
Vi jobbar tillsammans för någonting.
Mm.
Det kan man ju tänka sig bara man kollar. Alltså poliser har ju uniformer. Försvarspersonal har uniformer, sjukvårdspersonal har uniformer. Det är ju inte riktigt bara för att vi ska kunna identifiera dem, utan de ska ju kunna identifiera varandra också.
Mm.
Och vad de ska göra, liksom, deras uppgift.
Precis.
Hur de ska fungera. Inte som människor och deras drömmar och liksom barndomstrauman, utan hur de ska fungera i en... Ja, men du förstår vad jag menar.
Ja, precis. Det har både rent praktiska givetvis, men även en psykologisk effekt. Mm.
Man blir mer fokuserad liksom på sin arbetsuppgift.
Ja, nej, men det märkte jag att det där går ju väldigt långt ner. När jag har jobbat, alltså haft sån här extra jobb, jag har pluggat och sånt, jag har liksom jobbat på kaféer eller på turistinformation, så har det varit jätteviktigt vad vi har för klädkod.
Mm, okay.
Att vi får liksom en uppsättning t-shirtar med företagets logga på, och sen ska vi ha typ svarta eller mörkblå jeans.
Mm.
Och har du chinos en dag så kommer då får du en åtrutning av chefen. Det här är på riktigt, inte mig, men ja.
Klart inte har. Du har alltid klätt dig korrekt.
Ja, så jag har ju gått och köpt mig ett par mörkblå jeans för att jag använder inte mörkblå jeans i vanliga fall.
Nej.
Nej, men det gör faktiskt någonting med en.
Mm.
Det blir ju lättare att hålla uppe det där skenet, tror jag. Du njuter fan inte av varje sekund som står bakom den där disken och svarar på vad som är CETs öppettider för 30:e gången den dagen.
Ja, men du behöver ju ändå träffa personer som du jobbar åt eller som du ska ta jobb för.
Nej, jag mejlar dem. Jag har aldrig någonsin träffat dem.
Är du seriös?
Ja, absolut.
Herregud.
Jag är ganska bekväm i hur jag klär mig.
Mm.
Det är verkligen comfort before fashion.
Mm.
Nu myntade jag det uttrycket. Men det är först nu som jag har börjat bli medveten om den aspekten. Framstår jag som vuxen? Framstår jag som en person man kan lita på med F-skattsedel och de här kläderna? Liksom? Och då har jag faktiskt, jag har inte anpassat mig jättemycket, men till viss del. Mm. Jag har ju fram till nu suttit i pyjamas i min soffa och jobbat.
Åh, herregud.
Ja. Men jag har börjat tänka på det att men den här kjolen går inte jättelångt ner på benen. Varje gång jag reser upp från stolen måste jag dra lite i den.
Du kanske bara har blivit gammal också.
Jag vill inte riktigt tro det.
Vi var ju ute nyligen och insåg att vi tänkte på saker som volymen på musiken och att jag hade glömt att ta min blodtrycksmedicin. Så det kan ju vara det som gör sig påmint liksom, att ja, man känner att man ska klä ut sig till vuxen liksom, och då passar sig inte för kort kjol.
Jag menar, min mamma har kunnat påpeka att jag har väldigt korta kjolar ibland. Jag har aldrig någonsin tänkt på det.
På jobbet eller?
Nej, men lite då och då. Så. Har jag haft ett jobb så har det varit klädkod, och då har jag varit strikt klädkod, då har jag följt det. Då har jag haft några blå jeans som jag har köpt just för det
syftet. Alltså fantastisk klädkod, blå jeans. Mm. Jag hade aldrig dykt upp alltså som lärare i blå jeans.
Nej, men jag har inte varit lärare på ett visst byrå. Okay. Eller på café liksom.
Hur många pennkjolar har du i din garderob?
Jag har två.
Okay.
Som jag använde när jag hade ett jobb med klädkod. Och då ändrades ju hela min attityd. Att då kunde jag plötsligt känna mig lite nerklädd när jag inte hade kavaj på mig. Alltså, man blir ju snygg i välsittande kavaj. Det går inte att komma ifrån.
Ja, men om man inte vet vad man ska ha på sig på morgonen.
Mm.
du stöter ju verkligen aldrig på det problemet om du har kavaj, blus, pennkjol, strumpor, strumpbyxor och någorlunda propra skor. Det är ju jätteenkelt.
Precis. Men kände du att din inställning till det här med klädkod, uppförande ändrades över tid? Kunde du bli bekvämare i det efter ett tag och hitta din plats?
Jag tror jag var bekväm från början i att känna att jag representerade någon annan än mig själv. Och samtidigt också ska man väl säga att attityderna där, det är ju att liksom, finns det en klädkod då följer man klädkoden. Det är verkligen inga konstigheter.
Nej.
Ingen kommer gnälla om att ja, men jag vill inte ha slips på jobbet. Mm. Den konflikten finns inte, man har slips på jobbet.
Mm.
Som jag upptäckte när jag kom tillbaka till Sverige, att svenskar är så otroligt mycket mer obekväma med att inte få vara individen jag hela tiden.
Ja, ja.
Jag tror att svenskar är mer obekväma med att följa en klädkod än vad de är att klä sig hur de vill på något vis.
Ja, jag förstår det. Vilket egentligen, jag håller helt med det, men det är ganska oväntat.
Mm, man kan ju tycka att svenskar skulle vilja liksom vara gruppdjur där alla gör lika, ser likadant ut.
Ja, exakt. Och det ligger ju någonting väldigt befriande i att känna att jag behöver inte lägga ansvaret för det här och det här på mig själv. Jag kan liksom hela tiden hänvisa till någon annan.
Ja, samtidigt som du då har ansvaret att representera dem. För att om jag dyker upp då och ser ut som skräp, då är det ju fortfarande företagets förtroende som jag urholkar.
Så är det. Och du har hela tiden den pressen på dig.
Mm.
Du har ju behövt bygga förtroende på ett annat plan, kan jag tänka. Jag tänker att maktbalansen i en sån relation blir jämnare. Du har varit privatlärare, kan vi lägga till. Och personen i fråga har varit din kund, så att på det sättet har ju du befunnit dig i ett underläge. Samtidigt som du ska lära de här personerna någonting.
Mm.
Så att där är det du som har makten. Eller hur upplevde du den maktbalansen? För jag kan tänka att det blir ganska jämnt.
Jag kände mig väldigt bekväm i det. Att veta liksom, när jag kommer någonstans, hur jag ska vara klädd, vad det är jag representerar, hur jag blir bemött.
Ja.
Jag är nog mer osäker i det nu. Lalla runt i Sverige och inte riktigt veta på vilken nivå är jag klädd.
Jag kan tänka mig att man gör väldigt mycket med sin egen inställning och sin syn på sig själv när man klär upp sig för en jobbsituation.
Mm.
Att det skapar ju disciplin för en själv och i en grupp.
Oh ja. Det är som man tar på sig sin yrkesroll.
Ja.
När man tar på sig de kläderna man har på jobbet, då tar man också på sig sin yrkesroll. Och då blir man också av med många såna här saker som hade hämmat en personligen kanske.
Ja.
Jag kan tänka mig att om du är en blyg person men kan klä på dig din yrkesroll, då släpper plötsligt de här personliga komplexen eller vad det nu är som kan hålla dig tillbaka i andra sociala sammanhang.
Yeah.
Utan du går liksom all in din yrkesroll.
Ja.
Du tar dig själv och ditt arbete lite mer på allvar, och du på något vis kan du också känna att du har rätt att förvänta dig att du ska bli tagen på allvar.
Ja.
Det är inte som att jag dyker upp på min arbetsplats i en illgul klänning. Även om klänningen är lagom lång och även om liksom jag har en... Ja, jag gör inte.
Men både din privata stil och din stil på jobbet håller en ganska hög nivå av uppklädhet.
Jag tror att det är lite ryskt. Jag tror det.
Ja, men du kan ändå klä dig i blus och pennkjol liksom.
Yes.
Om du ska gå till affären.
Ja, gud.
Ja, precis.
Jag vill inte ett jävla patrask heller.
Nej, alltså jag får ju kämpa för att ta på mig riktiga byxor istället för tights när jag ska till mitt kontor.
Åh herregud.
Ja, precis.
Mars.
Ja, det låter som min mamma.
Säg inte så.
Jag satt inte dig väldigt många gånger.
Gud. Ja. Hur ska vi komma över den här kränkningen?
Hur motiverar vi att vi har en gemensam podd om det här ämnet?
Det är därför jag tycker det är så roligt att vissa inte fattar att vi är två olika personer. För mig är det väldigt uppenbart, om vi säger så. Både för mig och din mamma så är det väldigt uppenbart.
Fast vi är väl ändå, vi är ju överens i klädkodsfrågan.
Ja, jo. Men är sen vi? Beror det på hur bekväma vi är att anpassa oss efter det.
Ja, absolut.
Jag har ju märkt att om jag inte sätter på mig riktiga kläder och ska göra någonting hemifrån, då tappar ju jag disciplinen direkt.
Mm.
Jag kan inte sitta liksom i morgonrock och försöka göra någonting.
Det kan inte jag heller. Mitt tips till alla er egenföretagare. Det är bara att ta en dusch. Och ta en dusch och sätt på er rena kläder så att ni inte går runt och känner er sunkiga.
Jag vet inte om det är ett tips just till egenföretagare. Jag känner att det är ett tips till mänskligheten överhuvudtaget.
Jag befann mig i ett sammanhang där jag under några dagar
inte tog en dusch.
Jag tog en dusch.
Okay.
Jag duschar.
Mm.
Ofta och länge.
Ja, berätta mer. Vad är det för tvål? Nej, men, okay.
Efter säsong har jag tvål. Tycker jag är viktigt. Just nu har jag som luktar enbär från Body Shop.
Uh-huh. Jag har den som inte har tagit sluten.
Den med apelsin?
Nej. Jag bara menar att jag köper en tvål och så använder jag den tills den tar slut. Jag, eller jag har några olika och så känner jag, oh, idag vill jag ha den här tvålen, då använder jag den tvålen.
Ja, jag anpassar allt efter säsong.
Oh.
Okej. Jag befann mig i ett sammanhang där jag under några dagar umgicks med en grupp på ett gäng andra personer där vi skulle lära oss hantera saker inför ett jobbuppdrag.
Jag älskar att du är så specifik. Ja, nej men okej. Okay.
Mm. Ja, jag kan vara betydligt mer specifik, jag tror att den här personen lyssnar. Men en person i den här gruppen duschade uppenbarligen inte.
Åh.
Ja, och den här personen, jag vet att den här personen hade en livsstil som gjorde att den inte duschade varje dag kanske.
Alltså livsstil, menar du påtvingat ungefär i bemärkelsen saknade dusch hemma? Eller menar du att det liksom fanns någon slags subkultur där vi som inte duschar subkulturen? Eller?
Både och.
Okay.
Jag tror att den hade en boendesituation och en livsstil som var helt självvald, ska sägas. Som kanske inte möjliggjorde dusch varje dag.
Men är inte det värre om det är självvalt än om det är påtvingat, kan jag känna?
Jo, det är det verkligen. Men jag kan känna att till vardags så drabbar det bara personen själv och dens familj som var i samma situation.
Mm-hmm.
Då kanske man inte behöver bry sig lika mycket. Nej. Om man är okej med det, absolut. Men när du befinner dig bland främmande människor, med kunder och bland andra människor, så vill du inte att de som befinner sig omkring dig känner att de behöver ta några steg ifrån dig för att inte stå för nära. För att den fräna lukten står man inte ut med.
Om vi bortser från det rent hygieniska i det här, så tycker jag att det här låter som ett klassiskt fall gällande person före professionalism. Att liksom, jag duschar inte subkulturen, och jag struntar i om det påverkar andra. För att min personlighet är så himla viktig. Liksom.
Jag kan tänka mig att det var ett viktigt ideologiskt ställningstagande, nära knutet till identitet. Men jag såg inte att någon annan visade tecken på att reagera på det här.
Nej, men de var väl hyfsat artiga?
Ja, alltså, jag försökte göra det väldigt diskret genom att jag ställde mig så långt ifrån den personen jag kunde.
Mm. Men var ni liksom samma arbetsgrupp? Var ni tvungna att samarbeta mycket och sådär? Fick ni på något vis en kollegial relation?
Lite grann. Sen, vi samarbetade inte skulle jag säga. Vi jobbade med samma projekt. Vi pratade givetvis med varandra.
Var beroende av varandras arbetsinsats också?
Eller? Nej, det var vi inte.
Okay.
Absolut inte på det sättet. Men vi hade ju mycket utbyte av varandra.
Men då kommer vi ju till den här biten också. Hur kan man påpeka sånt här?
Det var det jag tänkte
alltså,
komma till.
För nu är vi inne på det där. Det här är ju tunn is alltså.
Mm.
För att man pratar helt enkelt om att liksom be någon annan justera någonting med sig själv. Det kan vara riktigt känsligt alltså.
Ja, fast det handlar ju fortfarande inte om att jag ber den personen justera sin personlighet eller sina förmågor eller sin kapacitet.
Alltså, nej, men den personen kan uppfatta det som det. Att du ifrågasätter den här jag duschar inte livsstilen. Den här ideologin som den här personen drivs av.
Ja, det kan absolut göra och det förstår jag. Men det kanske inte går att tillämpa i alla situationer. Den här personen befann sig inte i sin vardag just nu.
Nej.
Utan på en annan plats.
Men frågan är när man har rätt att sätta sig över det. För det logiska hade ju varit att du hade gått till en överordnad och sagt, det är faktiskt jättesvårt att jobba med den här personen. Personen luktar inte rosor.
Mm.
Det här påverkar våra klienter, våra kunder.
Mm.
Och då hade den överordnade kunnat komma och säga till den här personen lite diskret att du på vår arbetsplats så försöker vi att inte lukta bajs. Liksom. Mm. Det hade ju funkat så. Men att du skulle kritisera, det hade ju varit det hade inte varit...
Ja, och jag tror inte jag hade, även om jag hade hittat en rimlig lösning, för att det var inte helt tydligt vem som var överordnad vem också. Vi var liksom flera olika parter här.
Vad är det där för jävla flum?
Eller på sätt och jag vet vem jag hade gått till, det vet jag. Men å andra sidan skulle ingen av oss någonsin behöva träffa den här personen igen efter de här.
Det var den korta tiden.
Ja, det var väldigt kort tid, liksom några dagar.
Jo, för det var det jag tänkte, om du befinner dig någonstans där du konstant måste jobba med den här personen, där ni verkligen är kollegor under en längre tid.
Mm.
Och till och med kan forma en god relation.
Ja.
Då kan jag faktiskt... Då känns det ju inte alls konstigt ifall man efter ett tag säger, du Lars-Göran, jag har tänkt på en sak, hur ofta duschar du? Precis. Nej, men liksom, för då har man ändå en relation. Men i den här situationen så, men då kanske du får köpa det. Alltså dels så kanske du får köpa det, att liksom, okej, det är bara den här stunden jag får stå ut med det här. Men jag har också ett annat sätt som jag kan tänka mig, och det är att man faktiskt markerar på en gång. För då visar man också, hörru du är ute i verkligheten nu. Så här tänker jag bete mig mot dig om du inte respekterar arbetsplatsen. Det är ju väldigt hårt. Men samtidigt så kan jag väl känna att det är befogat.
Ja, och jag kan tänka mig att det kanske inte är sista gången när personen befinner sig i den här situationen. Man kan få göra en tjänst i längden. Men så, det är också svårt att motivera sig att ta det steget och riskera att inkräkta på det sättet. Just när man vet att här... Det är bara tillfälligt, vi kommer aldrig se varandra igen. Skapar jag liksom onödigt dålig stämning nu? För det får man också tänka på.
Kommer det här projektet nu gå åt helvete för att jag har skapat ont blod?
Precis. Och det kanske inte är värt. Men det handlar ju fortfarande om, alltså nog för att som vi var inne på, det är en fråga som kan ha att göra med ideologi, med identitet. Men det vi ber personen göra är någonting rent praktiskt. Vi ber personen fråga ta en dusch. Vi ber den inte ändra sina värderingar.
Ja, nej, alltså jag har ju en grej på det här nu.
Ja.
Förlåt att jag avbryter. Men jag har ju naturligtvis kollat Ribbingspalt. Om det här. Ja, precis. Frågeställaren i alla fall. Tystnad på jobbet. Och frågan är, hur kan man på ett artigt men ändå tydligt sätt be ens arbetskamrater att visa hänsyn på arbetsplatsen? Mina arbetskamrater spelar gärna musik och visslar på sina kontor. Till saken hör att allt detta hörs in till mitt kontor trots att jag har dörren stängd. Hur ska jag lösa detta utan att framstå som gnällig? Det är citat, gnällig, slutcitat. Men ja.
Det var hela frågan.
Det var hela frågan.
Ja.
Det är bra att jag frågar dig liksom, när du just har uttryckt att det här är väldigt svårt. Och...
Ja. Det är ändå en gemensam arbetsplats. Och någonstans, jag vet inte om jag är kanske både lite konservativ här och jävligt ljudkänslig.
jag säger inget.
Men jag tycker att utgångspunkten på en gemensam arbetsplats ska väl ändå vara att man har arbetsro där arbetsro är tystnad.
Ja, men vem har sagt att tystnad är arbetsro för alla? För jag vet ju, i mitt fall så kan jag bli rätt nervös om det är knäpptyst.
Jag håller helt med. Och det är klart att det inte är knäpptyst. Folk måste väl tillåtas ha samtal på en rimlig nivå. Mm. Det är väl smatter från datorer, folk måste ha telefonsamtal, folk kommer och går.
Ja, vi har ett telefonrum där jag är nu, så man springer ut och ställer sig i en liten kur.
Vi är också sådana ljudisolerade.
Det är lite hemskt faktiskt.
Men att spela musik...
Nu vet inte vi vad det här är för arbetsplats. Nej, så jag blir ju lite fundersam om den här personen faktiskt kanske är lite gnällig.
Ja.
För om alla andra spelar musik och visslar, då kanske det är en arbetsplats där det är relativt okej, tänker jag.
Ja, men kan inte den här personen lyssna på musik i hörlurar då? Ifall de inte vill ha total tystnad.
Jo, absolut.
Ja.
Gud vad jag vill veta var den här personen jobbar.
Ja.
Men när de säger visslar också...
Ja, men det gör man fan inte.
Nej, om man gör det, om man tycker att det är jättestörande, så kan man flytta till Ryssland. För att om man visslar inomhus i Ryssland så betyder det att man kommer förlora alla sina pengar. Skrock. Nej, men,
kan man bra påpeka.
Ja, precis. Ni kan förlora alla era pengar om ni visslar på arbetsplatsen. Nej, men jag tänker så här, hur högt kan en människa vissla? Om du stör dig på att en person visslar, hur högt måste inte den personen vissla då?
Men det har inte med ljudstyrka att göra.
Utan det har bara med ljud att göra.
Ja, det är allmänt.
Och en typ av ljud.
Ja, precis.
För att en kopiator kan ju låta lika högt som en vissling liksom. Mm. Bara det att kopiatorljud i sådana fall skulle vara okej då, eller?
Ja, alltså det är just det här med människoljud, människogenererade ljud.
Mm.
Det är någonting jävligt känsligt i det.
Mm. Ja, jo, visst. Ja.
Alltså jag har ju bytt arbetsplats för att en person har andats för högt. Och för att jag får sånt fysiskt obehag av det att jag var tvungen att jobba någonstans.
Ja, jag hade en kompis som var nära att bryta ihop och faktiskt separera från sin partner bara för att partnern suckade för högt.
Mm.
Så att liksom, jag kan ju för sig tänka mig att det finns ett annat problem i grunden liksom. Mm. Men att man kan störa sig så mycket på det.
Mm. Vem var det? För det låter som jag.
Ja, det var inte du.
Nej, okay.
Jag tänkte säga om det var. Ja, schysst. Då vet jag.
Nej, men så här, jag blir nyfiken på varför min och säkert många andras initiala reaktion är att tystnad ska vara normen.
Ja.
Varför är det? Så det är jättespännande. För att jag har inga argument för det på rak arm.
Nej, men sen är det väl också så att det hör väl till sakernas natur att det inte är tyst i ett rum där det finns massor av människor.
Mm.
Det är klart att det är tyst i ett rum när du är ensam hemma. Mm. Men när du är i ett rum med en massa andra kollegor. Ja. Hur fasiken kan du förvänta dig att det ska vara tyst?
Nej, men musiken ligger ju utanför de här naturen som ljuden som naturligt genereras i en sån miljö.
Mm.
Du kan inte frångå att människor småpratar, hostar, knappar på datorn. Men du kan undvika att spela musik.
Men om vi säger så här igen då. Mina arbetskamrater spelar gärna musik och visslar på sina kontor. Till saken hör att allt detta hörs in till mitt kontor trots att jag har dörren stängd.
Mm.
För det första, liksom, vad är det för skräpiga kontor de har? Om ljudisoleringen är så otroligt dålig.
Mm.
Det är väl också, det här är ju lite mystiskt alltså.
Ja, det är en fråga för en byggpodd eller sådär.
Ja. Jag har så svårt att se att det skulle vara så högt visslande och så hög musik att trots att den här personen har dörren stängd så blir personen så störd att den får problem att utföra sitt arbete.
Jag tycker så här. Om det inte är ett öppet kontorslandskap tycker jag inte att man kan ställa krav på vad andra gör in på sina kontor.
Mm.
Men, om den här, för det verkar som att den här personen inte ens har tagit upp det
med någon överhuvudtaget. Jag reagerade också på det.
Så att det första rådet skulle väl vara att be kollegorna sänka musiken och se vad som händer. Ja, det kan inte vara jättekontroversiellt.
Nej, och jag tänker hur svårt är det? Man bara går ut och så knackar man lite på dörren och säger man ursäkta mig, men skulle inte du kunna sänka volymen på musiken lite grann?
Mm.
Och en normalt hyfsad person säger, ja men herregud förlåt, ja absolut, jag sänker lite grann. Mm. Ja, du kan till och med be dem om de inte skulle kunna ha hörlurar. Om de vill lyssna väldigt högt. Jag tror inte att någon skulle bli superkränkt av att du ställer den frågan. Jag tycker att det är helt rimligt att man gör det.
Ja, verkligen.
Så att, är det här återigen något slags supersvenskt problem? Hej, jag vill att folk ska bete sig som jag vill, men jag vill inte behöva interagera med dem.
Mm.
Ursäkta mig, men hur ska jag lösa detta utan att framstå som gnällig? Ja, du kan ju strunta i att gnälla. Och så kan du faktiskt be dem sänka volymen.
Ja. Men det verkar ju ändå som att personen vill be Magdalena om råd. Och rådet, hur ska jag uttrycka det här när jag vänder mig till mina kollegor?
Mm.
För det verkar ju vara beredd att faktiskt vända sig till dem.
Mm.
Men det är ju märkligt att den inte bara kan begripa att den kan... Alltså...
Men det kanske är första jobbet, en väldigt blyg person. Mm, ja. Jag vet inte. Som inte är van att interagera med andra personer eller inte. Jag ska läsa svaret då. Vad tror du att Magdalena kommer svara för det första?
Jag tror att hon kommer ge personen ungefär samma råd som vi har gett den.
Mm.
Att det är inte jättekonstigt att bara knacka på och be dem sänka musiken.
Mm.
Sen vet jag inte riktigt vad hon har för utgångspunkt.
Mm.
Det här liksom, vad är normen på kontor? Vad är det som ska råda? Just för att hon är modern i sitt synsätt.
Hon är modern i sitt synsätt, men hon kan vara väldigt... Jag tror att hon kommer ha samma tankesätt som du, att normen är tystnad.
Jag kan tänka mig det, men jag kan också tänka mig att hon är mer nyanserad. Att hon kommer ta upp de här aspekterna. Vad är det för typ av arbetsplats? Vilka är det som jobbar där? Vad är det för typ av miljö? Att alla kontor ser inte likadana ut.
Ska jag läsa? Ja. Svar. Antingen måste en chef ta upp ämnet allmänt och säga att på denna arbetsplats ska inte musik spelas så att andra blir störda och så vidare. Eller så får du vid något möte med övriga, typ en kafferast. Jag älskar att de säger typ också. Eller gemensamt arbetsmöte. Och utan att peka ut någon särskild person säger ungefär: ska vi försöka komma överens om en viss ordning här? Så att alla tar hänsyn till behovet av relativ tystnad. Relativ tystnad. Det var lite luddigt, va?
Mm, väldigt luddigt.
Eller något sånt. Anpassning är viktigt från alla håll. Du måste stå ut med lite av det du betraktar som oljud. Och dina arbetskamrater måste dämpa sig. Och kanske vissla lite tystare. Eller en melodi som du gillar. Vad det? Ja, men jag känner att det där är lite... Det där är en sån här... Magdalena kör en under bältet.
Ja.
För där pekar hon ändå på att... Ja, men om det hade varit ett ljud som du gillade... Då kanske det hade varit okej.
Okay. Ja.
Läser jag in för mycket nu? Eller? Men hon brukar faktiskt slänga in lite såna där att liksom...
Ja, det brukar hon. Men ibland får jag ändå intrycket av att hon... uttrycker sig lite för konkret när hon egentligen bara varit lite luddigare, så att det blir lite påtagligt konkret och man läser in fler gliringar än
man
vad som är meningen. Nej, men just det här att gå till chefen,
ja,
det är ju rimligt.
Det är egentligen, om man verkligen känner att man inte vågar eller inte har den relationen, att man bara kan knacka på och säga: hörru du, skulle du kunna vara så vänlig och sänka lite?
Ja.
Ja, då går man ju givetvis till en överordnad.
Mm, då gör man kanske i så fall det direkt för att inte avslöja sig.
Ja.
Har man först gått dit en gång och sen kommer chefen, så är det ju,
ja,
det är ganska lönlöst att gå till chefen.
Ja, jag tycker det där, hon tog ändå upp det där att liksom, du måste också vara flexibel.
Ja.
Det tyckte jag var bra att hon tog upp, för att ja, okej, jag vet att jag reagerade lite hårt och faktiskt tyckte att den här personen var gnällig.
Mm.
Men det säger väl någonting också. Att den här personen verkade bli störd av väldigt små saker. Eller i mina ögon var det det. Att det var återigen den här: folk beter sig inte som jag tycker att de ska bete sig. Och jag förstår inte själv att jag kanske måste fatta att jag inte kan bestämma hur alla andra.
Nej, fast precis samma gäller ju för musikspelaren.
Ja, jo. Ja. Men eftersom att jag tänker den här personen pratar om kollegor, plural.
Mm.
Så är det alltså ganska många då tydligen på arbetsplatsen som gör här.
Mm, så är det. Men det är också...
Ska man inte då anpassa sig lite till majoriteten? Köpa att på den här arbetsplatsen kanske folk spelar musik?
Alltså det är så... Åh, gud, det är jättesvårt. För att jag känner att min fördom säger att när våra morföräldrar jobbade på kontor...
Mm.
Så var det fan ingen som spelade musik.
Nej, men de rökte.
Ja, okej. Okay. Möjligheten att spela musik kanske inte fanns. Och att det kanske är därför att jag bara är lite konservativ och tänker att tystnad ändå ska vara normen.
Mm.
Men jag tycker inte att det är konstigt att det ska vara normen. Jag har väldigt svårt att frångå det.
Nej, men jag kan tänka mig att i ett öppet kontorslandskap så är det ingen som trivs bäst. För att där smaskas det, där, alltså där är mycket ljud som jag kan förstå. Och många olika ljud, och jag kan förstå att folk stör sig. Men när man sitter inne på kontor alltså.
Mm.
Då måste man ju verkligen ha väldigt känslig hörsel. Och har man så känslig hörsel så kanske... Alltså det är väl inte helt ovanligt att folk sätter i hörlurar bara för att slippa andra bakgrundsljud.
Precis.
Eller öronproppar. Det är faktiskt ett alternativ.
Ja, det är det.
Och jag tror att vi kommer återigen lite till det där. Tillbaka till kläder på arbetsplats. För det slog mig nu när vi pratade om det. Att jag hade en del klienter där det fanns... en viss poäng med att vara klädd moderiktigt eller liksom lite egen stil, lite sådär, bland annat en modekoncern. Och där var det ju faktiskt uppskattat om jag hade lite mer crazy kläder på mig.
Okay.
Och det var också så jag smälte in bättre. Visst, det var fortfarande liksom helt rent propert, inte för korta kjolar, kavaj, absolut. Men jag var ju helt klart... tillåten att ha roliga färger eller liksom sticka ut på ett annat sätt. Och det uppskattade jag jättemycket. Det är klart att det är skönt liksom, för att jag gillar starka färger så här. Men där handlar det också om att anpassa sig till majoriteten. För dem kändes det ju förmodligen mycket tryggare att ha någon som de kände: den här läraren kommer förstå mig. Den här läraren står inte här och är klädd som en jättetråkig person, utan det var lite att skapa det på med dem. Så att även jag var ju tvungen att anpassa mig där. Och jag kan tänka mig att det kanske var jättejobbigt för en person som inte var van att klä sig efter någon slags personlig stil eller har något slags modeintresse. Men ibland måste man göra saker som inte är kul för att det är kutym på arbetsplatsen, punkt.
En sak som provocerar mig, som säkert är jättetöntig, men i fikarum eller matrum, där de har satt upp skylten, ställ tillbaka muggen eller ställ muggen i diskmaskinen, din morsa jobbar inte här. Jag förstår poängen och att det ska vara roligt, men jag kan inte låta bli att inte bli lite provocerad av liksom, ja, så det är mamma som sköter disk. Alltså, det finns ett sånt förgivetagande om den typiska kvinnorollen där, som alltså sticker i mina ögon. Jag vet att det är skitfånigt, men...
Ja, och det är väl inte... Alltså, dels ser det väl typ ut så, och...
Det är ju typ sant.
Jag gör antaganden, men ja. Och det är ju inte superbokstavligt heller.
Nej, du vill inte bemärka sen mamma som är kvinnan i ditt liv, utan det vill bemärka sen du är vuxen, ställ undan din jävla kopp. Ja. Men det är fortfarande, jag vet inte, det sticker i ögonen. Jag tror att det är för att jag tycker att det låter så här allmänt antiintellektuellt liksom. Det är sån här, men du då? Ja, din morsa jobbar inte där. Ställ koppen i din.
Jag tycker mer att det är lite mästrande och att det på något vis lägger den attityden hos mottagaren.
Ja.
Att mottagaren antas vara den personen.
Mottagaren anses vara den här snorungen. Liksom.
Precis.
De hade, alltså med andra ord så hade det lika gärna kunnat stå, ställ koppen i diskmaskinen, den jävla idiot.
Ja.
Ja, det är väl det det ligger i kanske.
Mm.
Man blir så fruktansvärt, ja, fördummad eller enfaldigad, kan man säga det.
Ja, men jag har fullt förståelse för de som sätter upp de här skyltarna. Jag vill själv göra det på kontoret ibland.
Har ni några ordningsregler som ni måste följa? Jag tänker, det är ändå ett kontorshotell, så att det är väldigt många olika personer som delar utrymme.
Nej, folk är ganska skötsamma, och ifall det är de som inte är skötsamma och ställer sig i diskmaskinen, så har ju vi städare som gör det åt oss varje dag. Det här kan vi ha ett helt avsnitt om. Häromdagen, för städaren kommer, ja, men när de flesta har gått hem, de går mellan 5 och 7. Och du vet, går runt på folks kontor och plockar in disk som står där och ställer den i diskmaskinen. Det är sådana uppgifter de har. Och häromkvällen, innan jag skulle gå, så tog jag med mig min kopp och mitt glas som jag hade använt och var på väg till köket och skulle ställa det i disken. Och då kommer städaren och som möter mig nästan halvvägs och bara, nej, men jag tar det här. Det gjorde mig jätteobekväm. Och jag har haft liknande situationer på en tidigare arbetsplats där städaren tyckte det var jobbigt för att jag tog vissa av hennes uppgifter, kunde plocka ur diskmaskinen ifall jag såg att den var full och sånt. Och det handlade om att, nej, men jag hade inget bättre för mig och jag är ändå här, varför kan jag inte plocka ur disken?
Ja, för att det inte är ditt jobb, det är lokalvårdens eller städarens jobb då.
Jo, men när hon inte var där och jag faktiskt var där.
Hon går ju inte in och gör ditt jobb åt dig när du inte är där.
Nej, men ur hennes perspektiv så handlade det väl om att hon kände sig som jag skulle uppfattat att hon inte gjorde sitt jobb. Och det var absolut inte vad det handlade om.
Jo, för det blir ju faktiskt lite indirekt kritik. Att nu ska jag fixa det här åt dig, för du gör inte det ordentligt.
Precis. För mig handlade det om att jag bodde där i 72 timmar på helgerna helt ensam. För mig var det jättekonstigt att låta en hel diskmaskin stå full. När jag bara kunde tömma den för att jag ändå inte hade något annat för mig.
Jo, då var ju i och för sig ändå tjänst, du jobbade jour.
Ja, precis. Så varför skulle jag inte liksom?
Jag har alltid varit, i och med att jag har varit lärare och inte tycker att det är ett riktigt jobb. Nej, men det betyder också att jag sällan har varit på kontoret. Jag var där när jag skulle träffa min administratör. Hon som gjorde grovgörat åt mig. Och hämta ut min lön. Det var de gångerna jag var där. Och jag och sen någon julfest också. Som jag kom för sent till. För att jag hade viktigare saker för mig. Typ jobba. Det var ändå väldigt lugn stämning där. Men också väldigt stökigt. Så det kanske finns en poäng med att ha lokalvårdare. Som ser till att det är lite ordning. Och som...
Ja,
sen... Alltså jätteskönt när alla sådär laid back och ingen sätter upp uppfostrande lappar på diskmaskinen, men...
Ja, det beror ju på helt vilken verksamhet man jobbar i och hur mycket pengar de väljer att lägga på det liksom. Jobbar du på kommunhuset så är det fan ingen som ställer under dina koppar liksom.
Nej, då får man väl sätta upp en sån där lapp då. Att din morsa jobbar inte här.
Mm.
Åh. Det här. Vem byter toarullen? Det är en sån här, lite av ett mardrömsscenario att uppsöka toaletten och så finns det inget toapapper.
Mm. Vilken bra fråga.
Ja.
Jag har nämligen ingen aning. Jag tror inte att det finns några reservrullar.
Men det finns ju inte alltid det.
Nej, inte vad jag har sett.
Det enda som har räddat mig i de situationerna, det är att jag är en så jävla prepper som alltid går omkring med pappersnäsduke.
Precis.
Men jag tänker att om jag hade jobbat på kontor och vi hade haft de här toalettbåsen liksom.
Mm.
Och så befinner man sig i den situationen, vad fan gör man? Kan man öppna dörren och ropa på kollegan och be dem hitta någon som fyller på med toapapper? Det går ju inte.
Jag har ingen aning om vad jag hade gjort. Hjälp, nu kommer jag vara nojig varje gång.
Ta med dig pappersnäsdukar överallt.
Ja. Alltså det känns som att det alltid är så otroligt väl påfyllt på det stället jag är. Jag tror nästan att de så här, bara som ren rutin, sätter i en ny toarulle varje kväll.
Ja.
Det verkar ju som ett sånt jävla slöseri.
Men det här är jag nyfiken på, för att jag tänker mig att det här är en sån här riktigt hemsk situation som borde kunna drabba vem som helst, när som helst. Så om våra lyssnare har varit med om det här någon gång, så skulle jag vilja veta, alltså för det första, hur gick det till liksom? Och för det andra, hur löste ni situationen?
Mm.
Det är lite den här som typ, jag vet inte, att du skulle råka få mens medan du är på jobbet eller när du är någon annanstans än hemma och vara helt oförberedd på det.
Mm. Ja, det räcker ju inte toapapper så långt. Den har vi alla gjort, men...
Ja, alltså nej. Det hände mig för första gången för jag vet inte, några veckor sedan.
Aha.
Och då blev jag lite irriterad, för jag tyckte att någon kunde ha haft den goda smaken och säga åt mig, du förresten, du har mens. Det är ganska uppenbart. Oh. Nu var det inte ganska uppenbart i och för sig. För att när jag började gnälla på en annan deltagare där, på att han inte hade upplyst mig om saken, så visade det sig att det tänkte ju fan inte han på. Han hade inte sett det. Så synligt var det ju tydligen inte.
Nej.
Men ska man påpeka sånt om man ser det?
Jag hade påpekat det.
Ja. Hade du påpekat det för vem som helst?
Beror på vad situationen tillåter. Min grundinställning hade varit att påpeka det. Sen hade inte jag varit bekväm att göra det med alla personer.
Så om det hade varit den där surfittan på arbetsplatsen, då hade du inte sagt något, för att skylla sig själv liksom.
Ja, men lite, och att jag känner att där hade jag gjort ett sånt intrång. Att såhär, nej. Och så här, tänk om hon är medveten om det, fast då hade hon ju fan försökt dödliga det.
Men det är ju lite som den här situationen då med den här snubben som luktade så jävla illa för att han aldrig duschade.
Mm. Det är i och för sig en annan situation, för att där har ju han valt det själv.
Så då skulle det vara ytterligare kritik att faktiskt påpeka att du luktar illa.
Ja, han är medveten om att han inte duschar.
Ja, men han kanske inte, medveten om att han luktar illa. Ja.
Nej, precis. Men det är ju ingenting som stör honom själv.
Nej.
Så det är en annan situation än att påpeka att du...
En kollega har...
blod, liksom. Mm.
Jag kan tycka att det är taskigt att inte... Jag vet inte, jag hade väl gått omkring med tröjan ut och in en hel dag eller någonting. Och upptäckte det när jag kom hem att jag har gått omkring med tröjan ut och in. Och tyckte att de jag hade umgåtts med under den dagen var kassakompisar som inte hade påpekat det. Så jag hade fått chansen att vända på tröjan. Men de hade kanske bara känt att de inte ville göra mig generad eller någonting.
Ja, förmodligen. Och jag tror att den främsta anledningen till att man inte säger till i sådana situationer är rädslan för att göra bort sig själv.
Vad menar du då?
Dels att tänk om jag sårar den andra personen. Visa mig själv okänslig och mästrande. Du vet, att jag sätter mig över den andra personen genom att påpeka någonting som är fel. Men också, tänk om mitt påpekande inte ens är relevant. Tänk om Tobias ska se ut så här.
Tänk om hon har mens med flit.
Ja, men alltså tänk om personen faktiskt är medveten om att hon har mens.
Ja.
Men just nu kan hon ingenting göra. Jag tror att det är en så enormt stark drivkraft. Jag vet att det är det för mig själv.
Mm.
Tänk om jag gör bort mig genom att säga, nej, jag överlåter det till någon annan.
Fy fan vad fegt.
Ja, det är hemskt. Men jag tror tyvärr att det är vanligt, hoppas jag. För att det inte,
men jag tycker att det är en sån himla stor skillnad mellan att vara en schysst kompis och påpeka att du har fått mens, jag vet inte om du har. Eller du luktar faktiskt illa, du måste liksom duscha innan du går till jobbet.
Det är en jätteskillnad.
Och att faktiskt peka på någonting som personen inte kan göra någonting åt. För att både det här med att duscha innan man går till jobbet
Och att få lite hjälp, att du kanske behöver gå in på toaletten och kolla.
Mm.
Du kanske har bindor mer eller någonting för du har mens. Mm. Alltså, båda de grejerna kan man faktiskt göra en positiv förändring med. Men säg till exempel som den här personen som jag var kompis med när jag gick i skolan. Hoppas att du hör här. Som var tvungen att påpeka för mig att jag hade en jättestor finne mitt i ansiktet.
Ah.
Och verkade väldigt nöjd över det dessutom. Det är klart att jag visste att jag hade en finne mitt i ansiktet. Ja. Det behövde inte hon upplysa mig
om. Nej.
Alltså det är en ganska stor skillnad. För att jag kan inte göra så mycket åt den finnen där och då. Jag är högst medveten om att jag har den. Och jag kommer, alltså det kommer inte skada mig eller någon annan att jag har en finne.
Nej, precis.
Men att någon luktar illa eller att någon har mens. Det liksom, det drabbar ändå någon. Precis. Antingen personen själv eller andra runt omkring. Ja. Det finns en poäng med att upplysa om saken.
Mm.
Jag tycker bara det är schysst egentligen.
Ja, jag undrar vad det är.
Är det liksom avvägandet med risken där? Att man sitter och tänker, ja men är det värt det att jag påpekar att den här personen har mens? För om personen inte vet det, ja då är det ju bra för då kan personen göra någonting åt det.
Mm.
Även om personen kommer bli obekväm. Men om personen redan vet det, då kanske jag gör personen generad och arg. Så det är det avgörandet man sitter och står och försöker göra. Och det är det som ofta hindrar en. Att komma med någonting som faktiskt vore väldigt hjälpsamt. Precis. Hellre att personen faktiskt får reda på det från någon. Än att alla går omkring och tar för givet att hon vet att hon liksom börjar se ut som hon har doppat sig i farlig rödfärg. Liksom. Mm.
Jag tycker att man kanske bör göra det här övervägandet. Är jag rätt person att säga till? Säg att du befinner dig, som jag gör, på ett kontorshotell. Om jag vet att den här personen har kollegor som jobbar på samma företag. De sitter på samma kontor. Då kanske jag överlämnar det till de kollegorna.
Mm.
För då kan jag ändå utgå från att någon som står henne närmare, som faktiskt känner henne lite grann, kommer att upptäcka det här. Och då är det kanske inte min plats att påpeka det.
Ja, jo, det är sant. Mm. Men det kan nog också lätt bli ett försvar. Att någon annan som är bättre lämpad än jag kan styra upp där.
Absolut. Men säg att det är någon som jag vet kanske också jobbar där, som inte har kollegor.
Mm.
Som har lika stort socialt avstånd till alla som befinner sig i lokalen.
Mm.
Ja, men då kanske jag tar tillfället i akt. Ifall situationen tillåter det.
Mm.
Jag kanske inte gör det om det är jättemånga personer samtidigt i köket. Nej. Men är det bara hon och jag i köket så skulle jag påpeka det.
Ja, jo, man kan inte gärna stå inför alla andra och peka på någon skrev och säga du blöder, du blöder. Nu blev det mensblod i det här avsnittet. Alltså ja, på tal om det. Den här personen som kommer fram och pratar med en när det inte är välkommet. Alltså jag satt och käkade min lunch.
Mm.
Och det kommer en kvinna som jag inte känner. Och hon kommer fram och ställer sig och står upp. Och jag sitter ändå där med hörlurar och äter. Men jag tar ju ur hörlurarna eftersom att jag inte är dum i huvudet. Och säger hej liksom när hon säger hej till mig. Och så börjar hon prata och hon slutar inte prata.
Mm.
Och bäst av allt är att hon börjar prata om mitt ursprung. Ja, jag vet. Det är liksom så här, åh vad gott det luktar. Ja, tack säger jag. Ja, är det svensk mat eller är det mat från din kultur?
Oj.
Ja, jo jag vet. Och det var så obekvämt, det var verkligen obehagligt. Och innan jag ens hann öppna munnen och förklara att det var lax med ugnsrostade rotsaker, som jag tycker i och för sig är väldigt svenskt, så har hon fortsatt babbla då om ifall jag tycker bäst om mat från Sverige eller om jag föredrar mat från min kultur, och att egentligen så tycker hon om all mat och svensk mat kommer ju ändå utomlands ifrån, för du vet köttbullar, de här stammar ju från Polen och vi är väldigt internationella i Sverige och vi har så mycket mat som ju inte är svenskt, jag menar. Och så fick jag en föreläsning om inlagd sill och om jag hade ätit surströmming och du vet. Jag babblar mycket, det tycker jag är ganska uppenbart även här i podden. Men jag fick inte en syl i vädret. Jag hann liksom bara säga såna där grejer liksom. Mm. Så hade hon fortsatt på sitt spår om, ja men att berätta för mig vad svensk kultur var och liksom.
Hon stod alltså bredvid ditt bord.
Hon stod alltså mitt emot mig. På andra sidan mitt bord var ett sånt här litet bord, du vet. Mm. Med plats för 4 personer. Mm. Så hon hade gått från sitt lilla 4 bord. Och sen gått och ställt sig på andra sidan om mitt bord. Och nästan stod liksom lutad över mig där jag satt med min matlåda.
Oj.
Ja, jag vet. Och i vanliga fall så kan jag ändå freda mig i såna här situationer. Eftersom att jag faktiskt får så pass mycket av en syl i vädret att jag kan säga... Trevligt, ursäkta mig, men nu ska jag äta.
Mm.
Men jag liksom... Åh, gud, hon tittar på mig och liksom... Du vet, ska få de här uppmuntrande nickarna och allting. Och jag är seriöst för... Alltså, dels jag försökte avbryta. Jag tänkte ju säga, jag är för artig för att avbryta, men jag försökte.
Mm.
Men det gick liksom inte. Och det var så jobbigt det där. Alltså... Ja, alltså, det var så jävla sjukt att hon... Sen hon hade hört mig prata så sa hon, du pratar jättebra svenska. Och jag bara liksom, åh, gud i himlen. Så att liksom
hon var i övre medelåldern.
Ja, och hon var så fördomsfri. Och hon hade inget emot utländsk mat. Och det är bara spännande med olika kulturer. Fan, man ville ju gråta liksom. Nu var det väl säkert något jävligt allvarligt fel på den här människan. Men ja, liksom, vissa, om vi säger så här, vissa situationer i lunchrummet. Kan man inte rå på så jävla mycket?
Vad tror du hade hänt om du med den här personen bara hade stoppat i dina hörlurar igen, fortsatt äta och totalt ignorerat?
Det är helt fantastiskt, för det skulle jag aldrig göra. Jag menar, någon tilltalar mig, inte fan kan jag sätta i hörlurarna och börja äta mitt i det.
Nej, fast...
Jag skulle aldrig kunna göra
det. Ta det från andra hållet. Om en person sitter och äter för sig själv med hörlurar. Inte fan går fram.
Nej,
och börjar
inte.
Prata oavbruten med den. Alltså det. Jag tycker inte att det är du som gör fel.
Nej, nej, absolut inte.
Och jag tänker att den här. Som du säger. Det kanske inte står rätt till. Helt och hållet med den här personen.
Och... Nej, hoppas jag. För om den här personen är helt normal. Och ändå beter sig så här så.
Det kanske inte är din uppgift att liksom tala om för den här personen vad som är rätt och fel. Och vad du än hade sagt så kanske det inte hade hjälpt.
Nej, jag fick ju inte säga så mycket.
Nej.
Och om jag, alltså nu kanske jag läxar upp dig lite här. Men om jag fick välja mellan ett gäng innebandykillar som heter Niklas och Daniel.
Mm.
Och den här jävla missanpassade fittan liksom. Jag skulle nog välja att snacka innebandy plus att jag tycker innebandy är kul. Alltså, det är en så mycket lättare situation att hantera än personer som inte lämnar en fred alls.
Jag är helt med på det.
Ja.
Vi skulle till och med kunna ge mig läxa till nästa podd att jag går och tar lunch 12:15.
Ja.
Och sätter mig med dem och så får vi se hur det går.
Och inte liksom försöker demonstrera ditt ogillande över att familjeföretaget med innebandygänget sitter och... Så kan jag ha till läxa då att om någon kommer fram och börjar berätta för mig om svensk kultur och vilken fin svenska jag pratar. Mm. Så ska jag be dem att hålla käften, sitta ner och... Ja.
Mm.
Alltså överhuvudtaget stör inte personer när de sitter och äter. Nej. Kan vi säga så också? För att det var ju liksom... Det finns inget glamoröst med matlåda överhuvudtaget. Och även om lax och ugnsrostade grönsaker, rotsaker är jättetrevligt. Så är det inte supertrevligt efter att det har blivit mikrat. Och det är ännu mindre trevligt efter att det har kallnat.
Mm. Mm.
För att man har fört en ganska välvilligt rasistisk diskussion om utländsk mat och surströmming. över den matlådan. Alltså, Så där har vi nummer 1 på lunchrumsetikett. Stör inte de som äter. Nummer 2 är... Alltså du har rätt till din plats i lunchrummet, tycker jag.
När du hälsar på en ny person.
Mm.
Eller en person du känner, vad som helst. Och så...
När jag hälsar på någon.
Nej.
Ja, okej. Okay.
Mm.
nej, men vad menar du? Ja.
När du hälsar på någon.
Mm.
Och personen frågar, hur är läget?
Mm.
Vad svarar du?
Jo då, hur är det själv? Ja.
Bra svar.
Ja.
Ja. Jag sitter ju ute i lobbyn. Så att jag ser ju varenda gång de välkomnar nya patienter.
Ja, för det finns en läkarmottagning.
Ja, det här är ju fysioterapeuter. Innebandykillarna. Ja, det är alltså inte ett innebandylag. Eller det är de
det kanske också. De också är, men när de var ju 6 stycken. Ja.
Och det är så intressant att höra när de hälsar sina patienter och vad de använder för fraser.
Mm.
när du får frågan och svarar, ja, jo då, tack själv. Då behandlar du frågan som
en artighetsfras.
Som en artighetsfras. Du behandlar den som så pass innehållslös som den borde vara. För att du
den ger, är innehållslös.
Ja, för att du ger ett svar som är precis lika innehållslöst.
Ja.
Svarar du istället bra, vilket man svarar automatiskt.
Ofta, ja, det kan man också säga. Jo, det är bra. Hur är det med dig?
Jag tycker att det ligger ett innehåll i det svaret som inte lämpar sig för den situationen. Jag kan absolut inte svara att det är bra, för det är fan sällan det är bra.
Nej, fast du står ju upp och du andas och hela skiten. Alltså är det bättre än att det hade kunnat vara värre, om vi säger så.
Ja, men det betyder väl att så här, ja, men det är standard. Det är liksom på acceptabel lägsta nivå.
En som i Ryssland, om du svarar bra på den frågan, då tycker folk att gud, vad hon är exalterad idag.
Alltså jag skulle säga, även om det är en artighetsfras, så riskerar frågan att vara så oerhört personlig. Och man riskerar att göra den man frågar sårbar.
Ja.
Och jag vet att vi inte delar den uppfattningen här. Jag vet att den fyller en helt annan funktion än orden som utgör komponenten i den här frågan.
Mm.
Jag är medveten om det.
Ja.
Men jag tycker att uppfattar man frågan som en artighetsfras, så får man också svara som att det är en artighetsfras.
Ja. Men då, alltså är det inte man är väl lagom knä om man verkligen börjar rada upp sitt höga blodtryck, sin mjäll och sin, liksom, sina problem i knäna bara för att någon frågar hej, hur är läget liksom.
Alltså det gör jag ju med folk jag känner.
Ja, jo, men alltså jag menar, i regel så är det väl ingen som pallar lyssna på det ändå liksom.
Nej, absolut inte. Jag borde förmodligen stoppas vissa gånger.
Du är den där kärringen som gnäller över att draget i din lägenhet gör att du får
vänta tills jag blir kärring.
Onda leder.
Gud, när hemtjänstpersonalen börjar komma hit,
då får de aldrig komma hem sen, för du sitter och radar.
Tack på mina knän mår idag liksom.
Nu ska jag läxa dig lite igen.
Ja.
Man måste släppa betydelsen med artighetsfraser, för de är bara socialt glidmedel. Mm. Det är liksom, det är bara formalia. Om man börjar läsa in saker i det kommer man bli galen.
Mm.
Det är liksom, finns ingen mening med att göra det överhuvudtaget.
Jag är med på det, men
bara för att det handlar om en livssituation så är det inte annorlunda än att säga hej eller hej då.
Mm, det är sant. Men det finns en innebörden i den här frågan.
Finns ingen innebörd?
Jo, för det ligger på en glidande skala beroende på vem det är som frågar. Gör den.
Ja.
Jag vet att när du ställer den frågan till din patient eller någon du inte känner, så är det...
Ja, som du ställer det till en patient så är du nog väldigt villig att höra exakt hur det är, men ja.
Okej, inte din patient, din klient.
Mm.
Men det är... Det här borde egentligen du säga, för att det är du som har lagt de här orden i min mun. Men det är ju ett sätt att säga någonting mer än bara hej. Att,
ja, alltså när du frågar jag hur mår du, så betyder det att jag bryr mig om din existens.
Mm.
För att hur mår, det är ändå jag visar omtanke.
Mm.
Jag ser dig.
Mm.
Så det är respektfullt.
Mm.
Och kanske är det just för frågeställarens skull som den här frågan finns. För att frågeställaren ska få säga hur mår du. Och visa liksom, jag bryr mig om att du finns.
Mm.
Svaret är kanske egentligen helt irrelevant. Därför att med svaret kommer ju frågan igen. Jo då, och hur mår du? Så det man egentligen kanske säger är, hej, jag ser dig. Hej, jag ser dig.
Mm.
Det kanske är det enda det betyder.
Men där tycker jag ju att det här är ett spektrum där, när vi träffas och du ställer den frågan till mig, då förutsätter jag att du bryr dig på någon nivå liksom.
Mm.
Och frågar du hur jag mår, så beroende på
hur du mår,
jag mår eller på vilket humör jag är och hur mycket jag har lust att prata,
så
kommer jag hyfsat ärlig när jag svarar. Är det en familjemedlem så beror det väl ännu
mer på
dagshumör liksom, hur mycket man orkar med.
Jo, men då är det
man har ju valet att behandla det på samma sätt.
Ja, om man vill.
Ja, om du frågar mig hur läget och jag säger ah, gör det.
Ja, jag gör ofta det.
Ja.
Jag snör sällan in på det överhuvudtaget. Jag tycker det finns något väldigt fint med det också. För då ger man personen som man ställer frågan till valmöjligheten att faktiskt antingen berätta hur det är, eller att, ja.
Det absolut vanligaste enskilda svaret som fysioterapeuterna får när de ställer den här frågan till sina kunder är, jo då, det är tisdag. Ja, eller, ja, det är onsdag, vet du. Det är bara utför. Ja, hur är läget? Ja, men det är fredag. Nej, alltså hälften av gångerna får de det här svaret och det är så himla roligt.
Det var allt för den här gången.
Så hörs vi om ett par veckor igen.
Fortsätt gärna diskussionen med oss. I våra öppna trådar eller i vår mail.
vettoetikett@mail.com. Och på Twitter heter vi... Vet du vad vi heter på Twitter?
Jag vet inte vilket som, vad vi heter och vilket som är det andra. Jag är jätteförvirrad.
Snabbla beter dig som folk.
Hon kan det med data.
Jag jobbar ju med... Åh gud, jag hatar när folk drar det i skämtet. Allvarligt talat. Jag kan
det. Jag gör det hela tiden.
Jag har en sån här datormaskin, står ni.
Så då säger vi på återhörande.
På återhörande.
Jag sa ju internet relation som någon jävla morfar.
Internet relation.
Men alltså.
Nu har vi med det, så.
Jaha, okej.
Det är jag som klipper. Mm.